Så gör jag också denna förmiddag. Jag känner också ödmjuk tacksamhet över att jag har möjlighet att få göra det. Samtidigt som jag har en bön både i mitt hjärta och på mina läppar. Herre Jesus, hjälp mig. Jag heter Kurt Götesson och är pastor. Nej, det är jag inte. Jo, jag är pastor sedan långt tillbaka. Men numera är jag medlem i den här församlingen och det är jag väldigt glad för. Att kunna vara med och dela ordet någon gång ibland och vara med på teamsamlingar och lärjungaskola och alfa och lite varstans. En stor glädje för mig. Men hur som helst så har vi ett tema här i Östermalmskyrkan och det är ju då temat Nytt liv som vi har haft sedan förra sommaren. Och den här våren fram till påsk så försöker vi tala lite grann om Jesu livsstil. Och idag så har jag fått ansvaret då att säga något om tid och prioriteringar. Nu gick det ju lite tid redan där när vi höll på med tekniken så att det får prata lite snabbare nu då framöver. Men hur som helst, tid och prioriteringar. Och vi ska läsa en bibeltext som jag också har fått uppgift att läsa. Och det är från Lukas evangeliets 10:e kapitel. Och jag läser några bibelversar om Jesus när han är på vandring med sina lärjungar. Medan de var på väg gick han in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Amen. Tack Jesus för ditt eget ord. Tack att vi får läsa ditt ord. Tack att vi får tro det som det står skrivet. Tack för möjligheten att få dela det med varandra. Tack för att ditt ord alltid är levande och verksamt. Och jag ber att det ska få leva och verka idag när vi delar det tillsammans i Östermalmskyrkan. Tack också för den gåva som vi samlade in genom kollekten. Tack att du välsignar den här gåvan så att det blir till rik välsignelse för olika ändamål som vi vill tjäna dig med. Herre, vi ber om det och välsigna varje givare i Jesu namn. Amen. Ja, det här är alltså texten, men jag ska inte säga så mycket om den texten idag. Utan jag använder den här texten för att säga något. Vad använder vi vår tid till? Vad är tid för någonting? Ja, den teknik som finns idag så gör man ju ofta så när man vill få svar på något. Att man googlar. Man tittar på Wikipedia. Vad säger de om tid? Eller också så kanske man slår upp det i Svenska Akademins ordbok. Och Svenska Akademins ordbok säger så här på frågan: vad är tid? Tid är en abstrakt men mätbar grundstorhet som kan uppfattas som analog med de rumsliga dimensionerna och omfattar det förflutna nuet och det tillkommande. Hur många förstod vad vi läste? Vad är tid? Jag skulle vilja säga så här. Tid är 24 timmar varje dygn. Tid är 1440 minuter varje dygn. Tid är 86 400 sekunder varje dygn. Tid är 720 timmar varje månad. Tid är 8640 timmar varje år. Det tycker jag är lättare att förstå vad tiden är. Och det är ju så med den här tiden att är det något som är rättvist här i världen så är det väl det här. Att vi har lika mycket tid var vi än bor, hur vi än har det, om vi är äldre eller yngre. Om vi är i en samhällsklass som är med mycket ansvar eller om vi är pensionärer som kanske inte har något ansvar, men mindre ansvar i alla fall. Tid är likadant för alla. Men möjligtvis är det ju så att tiden är lite olika. Var man bor någonstans. Hur man har det. Vad man utsätts för i livet. Att använda tiden kan vara olika för oss. Men det är lika mycket tid för oss var och en. När jag gick i skolan så fick jag lära mig de här orden. Imperfekt, presens och futurum. Om jag kommer ihåg rätt så betyder det dåtid, nutid och framtid. En del säger att vår bästa tid är nu. Och andra säger att det var mycket bättre förr. Ja, det kan vara olika hur man tycker med tiden och hur man ser på tiden. Men imperfekt, presens och futurum ska vi titta lite mer på i predikan. Alla har vi någon slags relation till tid. En del säger att vi har gott om tid och andra att vi har ont om tid. Och jag trodde väl när jag blev pensionär. Ja, ni förstår vart jag är på väg. Jag trodde väl att jag skulle få mer tid på något vis. Att tiden skulle räcka till lite mer. Men ja, de flesta av oss tycks ha rätt ont om tid. Tänk om det kunde vara lite mer timmar på dygnet, tänker man ibland. Jag mötte här om veckan en människa som sa så här: jag har tid. Och jag tänkte, vad säger människan? Hur kan det vara möjligt att man har tid? Jo, men den här människan kände det att jag vill leva mitt liv så att vem jag än möter och hur det än är, så ska jag känna att jag har tid. Vilken oerhört fin livsfilosofi att ha den möjligheten, att jag har tid. Kanske att du håller en klocka på armen, eller också får du ta upp din mobil och titta på den. Och så tittar man, är jag före tiden eller är jag efter? Eller håller jag möjligtvis tiden? Ja, det kan vara olika för oss på olika sätt. Men vi är beroende av den här tiden. Hur vi än gör med våra liv så är tiden viktig för oss. Och inte minst det här livspusslet som vi ska få ihop. Jag tänker på er nu, kära familjer, som vi såg här framme alldeles nyss. Nu har ni fått ytterligare en pusselbit som ni ska få tid med. Som ska få in i själva livspusslet. Som ni ska få in i dagsschemat. Som ni ska få till att fungera med vardagen. Att ha det här. Och det är så mycket som vi har som ska fungera med vardagen. Och ibland har vi svårt att få ihop själva livspusslet. För tiden räcker liksom inte till. Hur ska tiden räcka till då? Ja, det finns ju de som försöker att ge oss lite goda råd hur vi ska tänka för att tiden ska räcka till. Exempelvis så finns det de som säger så här: att skapa en lista över dagens uppgifter. Se till att eliminera tidstjuvarna. Lär dig att säga nej. Och jag tänker att det är väl bra, men det kräver ju ytterligare tid. Att skriva en lista med dagens uppgifter, det tar ju tid att göra det. Att försöka tänka ut vad är egentligen tidstjuvarna som jag möter. Hur ska jag eliminera dem? Och så får man lägga tid på det också. Så det där hjälper kanske inte riktigt att tiden blir så mycket mer utav det. Jag tänker på dåtid. Den tid som var. För väldigt många, och inte för allt för länge sedan, så var det ju så i vårt land. Att man sydde sina egna kläder. Att man stickade sina egna vantar, strumpor eller kofta. Det kanske man gör nu också, men då är det mer som en hobby. Men backar vi lite grann så var det nödvändigt att man gjorde detta för att det skulle funka med vardagen att kunna ha något att ta på sig. Man slöjdade sina egna bestick kanske, som man behövde i hushållet. Man tillverkade sina egna träskor, sina egna skor. Och framförallt så högg man sin egen ved. Man harvade och plöjde sina åkrar. Och det fanns de som till och med hade tid att stå och titta på när de andra jobbade. Man satte sin egen potatis. Man byggde sin egen säng. Tillverkade sina egna möbler. Kanske till och med tillverkade sin egen kista. Och man undrar, hur hann de med detta? Hur var det möjligt att hinna med alla de här uppgifterna och många fler än så? Är det möjligtvis så att har vi mindre tid idag? Nej, tiden är nog densamma. Men på något vis så har vi lyckats med att fylla vår kalender och fylla vår dag med oändligt många uppgifter som kanske inte är lika viktiga som det var de man hade för när man skulle fylla sin kalender. Lite mer om imperfekt och presens, dåtid och nutid. Jag är yngst utav 5 syskon. Min mamma var redan upp i åren när jag tittade ut, när jag föddes. Och det gjorde att mina föräldrar är födda i början på 1900-talet. Och de levde fram till slutet på 1900-talet. Och jag tror att det var så att det mina föräldrar hade tillgång till under sin livstid. Utav information som de var tvungna att ta hänsyn till. Som de var tvungna att ta in och så vidare. Det de hade under sin livstid, det tror jag att nutidens människor har under en vecka. Man får så oerhört mycket information. Det är så mycket som man kan ta till sig. Det är så lätt att gå ut och hitta möjligheter och uppgifter och hit och dit. Jag har ingen statistik på detta som är vetenskapligt bevisad. Men jag förstår att det har en helt annan tid som vi lever i än vad det var med dåtiden. Vi måste välja. Och det sägs ju att vi män, vi klarar bara en sak åt gången. Så att det är ännu svårare för oss att välja. Men hur du än är fatt, hur du än är skapad, så behöver du välja vad du ska hinna med i tiden. Vad du ska prioritera, vad du vill göra, hur din dag ska kunna se ut. Vi måste välja. Vi måste bestämma oss för vad vi ägnar vår tid, vår kraft, vår intelligens, vår dag och vårt liv åt. Det är något som vi måste bestämma oss för. Det kommer liksom inte automatiskt, utan det måste du och jag besluta om. Och då ska jag läsa ytterligare en bibeltext. Och jag vet för er som läser på i de här olika texterna som finns på schemat för våren att detta är nästa söndags bibeltext. Men jag har pratat med Daniel Ottosson och fått löfte att nagga lite grann på den här texten som egentligen hör till nästa söndag. Men jag läser den texten och kanske att det är så nu att vi har suttit en stund. Kanske att du skulle ställa dig upp om du har möjlighet i respekt för Guds ord. Och så läser vi en bibeltext med varandra från Matteus evangeliets 6:e kapitel. Rakt in i Jesu bergspredikan. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder och gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet vad ni behöver, att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör det därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Varsågoda, sitt ner. Skulle man sätta en rubrik på den här texten så skulle det kunna vara prioriteringar. Nu försvann texten igen. Den kom där. Skulle det kunna vara prioriteringar. Fascinerande att en 2000 år gammal text är så aktuell för oss som lever idag. Det Jesus tar upp i den här texten är lika aktuellt för dig och mig, vi som lever i nutiden. Jesu undervisning här är oerhört vardagsnära. Han verkar ju ha koll på våra liv. Han verkar ju veta vad vi behöver i garderoben, vad vi behöver i kylskåpet, vad vi behöver i plånboken. Allt det där verkar han veta, och han lyfter fram det i sin undervisning, att det är viktigt att vi tänker på det där, men att vi också kan prioritera. Vi lägger mycket tid och kraft och fundering och planering på på vad vi har och vad vi inte har. Kanske att det till och med är så att vi lägger mer tid på planeringen av vad vi inte har. Det vi tycker att vi borde ha. Det vi skulle skaffa oss. Det vi kanske kan få till så småningom. Att vi tänker mycket på det där. Det går mycket tid till alltsammans. Eller också är det så att vi hela tiden springer iväg och ska bara göra det ena och det andra. Det blir liksom ingen ordning på våra liv, utan hela tiden går tiden bara iväg. Och jag ska bara göra det, jag ska bara fixa det, jag ska bara göra det här också. Jesus, han säger ju inte att vi inte behöver allt det där med kläder och mat och dryck och så vidare. Självklart vet Jesus att vi behöver det. Och bibeltexten säger ju oss det, att er himmelske fader föder den. Ska han då inte ha kläder åt er? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Tänk att vi får tro på en far i himmelen som vet vad vi behöver. Som vet hur vi har det. Och som vet också hur vi ska kunna få det vi behöver. I texten så står det så här. Gör er därför inga bekymmer. Jag vet inte om du någon gång har gjort dig bekymmer. Om du någon gång i ditt liv har skapat ett bekymmer och tänker, hur ska det gå med detta? Hur ska jag klara det här? Hur ska pengarna räcka till för att nästa månad? Hur ska det gå i slutet av denna månaden? Hur ska det gå? Vem ska göra det? Och så vidare och så vidare. Man skapar sig ett bekymmer. Jag har ingen vetenskaplig uppgift om det heller. Men någon har sagt så här, att 90% av de bekymren som vi gör oss kommer aldrig att inträffa. Det kommer aldrig att bli något bekymmer när tiden är inne. Utan det löser sig liksom ändå. Vi gör oss bekymmer, men vi behöver inte göra det. För han har lovat att han ska vara med oss och hjälpa oss i livet så att vi kan få ordning på alltsammans. Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Det verkar inte vara lönt att bekymra sig på något vis. Hur ser Gud på tiden då? Den Gud som vi tror på. Hur ser han på tiden? Ja, ett av alla bibelord vi kan läsa är från Petrusbrevet. Där står det så här. En sak får ni inte glömma, mina kära. För Herren är en dag som 1000 år och 1000 år som en dag. Det verkar som att för Gud så verkar det inte finnas någon tid. Han står bortom tiden. Han står utanför tiden. Han är från evighet till evighet, säger Bibeln oss. Och Gud verkar inte ha koll på tiden alls. Utan det verkar vara något annat som styr honom. Gud är en presens. Han är nutid. Han presenterar sig som jag är. Och i alla sammanhang så gör han det. Inte jag var eller jag ska bli, utan jag är. Nutid hela tiden. Gud, han står bortom tid och rum. Men ändå så stiger han in i tiden. Genom det vi kallar för inkarnationen. När Gud blev människa. När Gud steg in i tiden. När han blev som en av oss. Han vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan han avstod från allt. När han antog en tjänare sig allt. Och blev som en av oss. Jag lägger upp en bild på Mika. Och tänk att Jesus valde att bli människa. Han som var Gud, han som stod bortom tid och rum. Han valde att födas hit som en människa. Att bli som en av oss. Att bli underställd det som gäller för dig och mig. Det är begränsningar på både tid och rum. Så valde Jesus att bli som en av oss. Han delar vårt liv. Han vet hur det är att vara människa. Han står bortom tid och rum. Men han steg in i tiden. Han blev som en av oss. Och han vet hur det är att leva som en människa. Och det vet inte Mika så mycket om än. ...1753... så infördes i Sverige tidsbegreppet före Kristus och efter Kristus. Och ungefär 300 år senare så försöker man ändra på det där och ta bort Kristus för att skriva före vår tideräkning eller efter vår tideräkning. Inte så vanligt än, men det kanske blir. Men det finns en tid som gäller, och det är före Kristus eller efter Kristus. Inkarnationen gäller alltid. Sök först Guds rike så ska ni få allt det andra också. Vad är? Ja, Jesus han prioriterar Guds rike, det vet vi. Bibelorden för idag handlar också om att Jesus drog sig undan för att bedja. Och texten vi läste från början sa Maria, hon valde det som är bäst. Vad är Guds rike för någonting då? I barnvälsignelsen hörde vi att barnen tillhör Guds rike. Att de är en del av Guds rike redan som små skapelser, nyfödda skapelser. När vi pratar om Guds rike så kanske vi ibland talar om himmelriket. Och jag tror att det finns ett himmelrike. Jag tror att det finns något som väntar på oss en dag. När vårt liv här är över, när vår tid här är slut, så finns det ett himmelrike. Och där ska vi få leva i evighet. Det tror jag på. Och jag tror att det är en del av Guds rike. Men samtidigt så säger ju Bibeln så här. I Lukas evangeliet, tillfrågade fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han, och det är Jesus alltså. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Guds rike är inom er. Något som finns i våra liv. Något som finns med oss alla dagar. Jag tänker så här. Att inom oss så finns det ju mycket känslor. Vi talar om det på lärjungaskolan senast. När vi talar om hur vi ska göra Gud glad. Att det finns mycket känslor. Och vi hörde här hur Markus talade om att Jesus blev arg. Att det också fanns känslor hos honom. Men vi har också känslor. Och de där känslorna är ju mycket beroende av tid. Att tiden inte räcker till. Att vi blir så, att vi för den skull känner otillräcklighet, hjälplöshet, osäkerhet. Att vi kan till och med känna irritation och vrede. För att vi hinner inte med det vi skulle vilja. Vi orkar inte med det vi skulle vilja. För tiden rinner liksom iväg. Och så känner vi att de där känslorna finns där. Jag tror att man kan komma med allt detta till Gud. Att lämna allt till Gud. Sök först Guds rike. Jag känner det för egen del att när de där känslorna finns där utav besvikelse och misslyckande, då får jag bära fram det till Gud och lämna det till honom och känna att det är en del utav Guds rike också. Och han kommer att hjälpa mig med de här känslorna av otillräcklighet när jag känner att jag inte räcker till, att jag inte orkar med och så vidare. Förra söndagen så hade vi en evangelietext som talade om när Jesus frestades i öknen. Och då påminnes vi om att det finns mycket ondska i världen. Och det behöver vi inte läsa Bibeln för. Det kan vi läsa tidningen eller något liknande. För att veta att det finns mycket ondska i världen. Men det finns också den onde. Och om den onde står det att han går omkring som ett rytande lejon. För att söka efter någon att sluka. Efesierbrevet säger oss, ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd emot djävulens lömska angrepp. Den tid som vi har att leva, den tid som vi har att förvalta, det liv som vi lever, den fienden vill att vi ska känna oss misslyckade. Att vi ska känna oss hjälplösa i allt detta. Att vi inte orkar med, att vi inte kan det. Men de känslorna kommer inte från Gud. Det är andra känslor som finns. Men känner du att du känner dig misslyckad? Att du känner att du orkar inte med riktigt? Du hinner inte med det du skulle vilja göra. Så finns det hjälp att få. Och det finns hjälp att få idag. Hemma i vårt hem så har vi en tavla. Där det står, min tid är Herrens. Och jag och Birgitta, vi tittade ganska ofta på den här tavlan som hänger i vårt vardagsrum. Och så påminner vi varandra om det. Hur är det egentligen med vår tid? Hur prioriterar vi vår tid? Min tid är ju Herrens. Jag vill leva för honom. Jag vill tro på honom. Jag vill hjälpa mina medmänniskor till att upptäcka vem han är. Min tid är Herrens. Sen kommer ju de dagarna kanske när man känner att tiden liksom rinner ut. När min fru i mars 2020 fick diagnosen ALS, så fick begreppet tid en helt annan dimension. Vi tänkte att vad händer nu med tiden? Hur fort går detta? Vi trodde att Gud kunde göra ett under, men vi förstod också att sjukdomen var aggressiv. Och tiden kändes som att den bara krympte och krympte för oss. Och jag kan erkänna att de där känslorna som jag hade inom mig utav vrede, utav besviken, att jag var besviken och så vidare, de blev ganska påtagliga. Jag var arg på Gud många gånger. Jag var irriterad på Gud. Och jag uttryckte de där känslorna, för jag tror att man kan göra det. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Då kan vi också vara naturliga. Vår egen rättfärdighet fungerar inte, men vi kan söka hans rättfärdighet och lämna vårt liv i hans hand, så att han får hjälpa oss att orka med och att bli bättre människa kanske, och klara ut livet och klara ut dagen. Tiden blev så begränsad helt plötsligt, och en dag så tog den ju slut för min Birgitta. Men jag menar att tiden är ändå inte slut. Vi ska inte tala om det idag, för det kommer senare i vår predikoserie om tidens avslutning och Jesu återkomst. Men vi tror och vet att det finns tid fortfarande, men inte här på jorden, inte tillsammans med varandra här och nu. Ett sista bibelord vill jag lägga upp, och det är från Hebreerbrevets 4:e kapitel. Det står det så här: vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och nåd i rätt tid. För att få nåd till hjälp i rätt tid. Jag tänker på de avslutande orden: i rätt tid. När är rätt tid att söka Gud? När är rätt tid att träda fram inför honom för att få hjälp och nåd? Jag tror att precis som uttrycket i presens är att Gud alltid är närvarande, så tror jag att rätt tid är alltid nu. Idag. Denna dag. Idag är frälsningens dag. Nu är den välbehagliga tiden. Idag är frälsningens dag. Idag kan du få hjälp utav Gud. När du känner att ditt liv klarar du inte ut som du skulle vilja. Du känner att du har misslyckats i livet. Tiden har liksom förstört så mycket för dig. Idag så kan du få hjälp utav Gud. I rätt tid. Det tror jag är nu. Det tror jag är idag. Vi ska ha en förbönstund här i avslutningen av vår gudstjänst. Och då kan du komma för att möta honom. För att känna att du får ordning på livet. Eller du får förlåtelse. Kanske inte har tagit emot Jesus än. Då finns det möjlighet för dig att ta emot honom. Och känna att han tar hand om ditt liv. Han hjälper dig att leva. Han hjälper dig i livet. Rätt tid är nu. Välkommen att söka förbön. Tack Jesus för att du känner våra liv. Du vet precis hur vi har det och hur vi mår. Du vet om vardagen som vi lever i. Du vet om omständigheterna runt omkring. Tack att du vill hjälpa oss med det liv vi har, att vi får prioritera på ett rätt sätt, att vi får söka dig och söka din rättfärdighet och lämna över allt åt dig, precis sådana som vi är, att vi inte får dölja något, inte stoppa undan något, utan komma inför dig sådana vi är. Välsigna oss var och en. Jag ber om detta i Jesu namn. Amen.
Kan strömma i torra marker. jag väljer dig. Jag väljer dig. Du väljer mig, en människa på jorden. Du dör för de orden, skyddar och leder. Du för mig ut torra marken. Du väljer mig. Du väljer mig. Du väljer.
Vi ska ta en stund nu där vi ska få be till Gud. Där vi ska få reflektera över vår predikan vi har hört här idag. Och när Kurt predikade så blev jag påminna. Han visade det här stället om att Gud tar hand om oss